En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Marschenålinen som den nu byggs, den kommer ju i och för sig att kunna skydda också en eventuell liksom uppmarsch och förberedelse för ett motanfall också. Så att den funktionen fanns ju också som den nu kom att byggas. Men sen fanns det ju faktiskt ytterligare en som gick ännu lite längre. Och det var ju faktiskt de Gaulle som inte ville ha den här fästningen. Han sa att fästningen kan inte anfalla, menade han. Utan han ville ju istället ha, han gick ju så långt så han ville ju till och med inte ens ha en värnpliktsarmé. Utan han ville ju ha en yrkesarmé. Och han ville ju satsa på pansar och sådana saker. Det som tyskarna genomför, det tänkte de Gaulle i teorin. Men det blev aldrig så. Han fick aldrig till de här samlade pansar. Förbanden. Så att där fanns ju ännu ett steg. Så det fanns olika åsikter i Frankrike under mellankrigstiden.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Nordstedt.
När jag berättade för min fru igår vid middagsbordet att vi skulle prata om Marschenålinjen, då sa hon, vad fan är det? Sa hon. Och det tycker jag var lite, och jag funderar så här i efterhand, är det bara, för mig är det självklart, att för mig är nästan Marschenålinjen som en slags metafor liksom, för ett misslyckat fort eller någonting som är någon överblåst liksom, försvarsdoktrin som misslyckas. Men hon kände inte ens till det. Men, och då svarar hon, för att det är till hennes försvar, hon är ju hälsingepatriot, som hon sa. Men när fan ska ni prata om korbelskansar? Och jag vet inte riktigt när vi ska göra det. Men jag insåg att vi faktiskt missat tåget på det. Det var ju redan vid, vad var det, Karl X:s krig, där Krabbefejden var inblandat där.
Jag kan ju lägga till här att jag fick faktiskt ett WhatsApp-meddelande från min fru här. Hon sa så här att jag ska minst lyssna på avsnittet så att jag äntligen får klart för mig vad Marschenålinjen är. Så att det här är ju ett fantastiskt okay. Utbildningsuppdrag vi har här idag.
Ja, precis. Till våra respektive.
Ja.
Ja, det är spännande. Men hur som helst, jag ska också, kan också säga så att Marschenålinjen, det är ju lite, jag är ju lite dopad kan man ju säga, för att när jag höll på med min avhandling och den forskning som jag gjorde, så kan man ju säga att i början av 1900-talet så är ju Marschenålinjen liksom symbolen för det högteknologiska fortet. Och många av de svenska officerare som jag läste och skrev om under den här tiden, bland annat Kjell Magnell, som är liksom den främsta uttolkaren egentligen av liksom modern fortifikationskonst under den här tiden. Han var ju väldigt inspirerad av de här anläggningarna. Och det är ju som stora underjordsvärldar egentligen, som är väldigt fascinerande. Och det är flera våningar och det är liksom det första av sitt slag på ett sätt. Och nedgrävt och med en jäkla massa betong på. Och det är betydligt mer komplext än så förstås. Men det här är liksom temat för idag då. Att vi ska prata om fortifikationer egentligen och Marschenålinjen.
Mm, jag kan ju säga att jag var ju besökte nämligen ett av de här forten. Ett av de största forten i Marschenålinjen. Och vi kan ju säga direkt att det här är ju alltså Frankrikes försök att stoppa nu då. Försvara sin östgräns. Och vi ska ju prata mer om bakgrunden till det och så vidare. Den byggs ju framförallt under 30-talet. Men jag besökte ju Hackenberg. Som jag har förstått ett av de två största forten. Och precis som du beskriver så man kom ju in i en sån här underjordisk värld. Och jag förstår att det här var extremt spektakulärt när det byggdes. Och man kan också se i litteraturen såna fantastiska propagandaaffischer med den genomskärningar. Det är nästan så där lite, så här lite månbasaktigt på något sätt. Mm. Och, när man kom, och jag ska bara säga att när man kom in där så dels är det ju vindlande tunnlar, det är ju kilometervis av tunnlar. Till och med ett litet tåg hade man i Hackenberg. Och sen, som vi kommer att prata betydligt mer om, men man levde ju där in. Där fanns ju allt. Och sen då de här olika då kassematt eller artilleriställningarna och kupolerna för olika typer av artilleri. Så att en väldigt fantastisk, så där lite surrealistisk, får man säga så, tror jag. Man skulle kunna säga faktiskt upplevelse i nere i den här underjorden i Maskinolien.
Ja, men jag känner igen det där från också den här 50- och 60-talets fascination för de underjordiska stora skyddsrummen som också gärna avbildas med de här genomskärningarna och såna cutaway-bilder och som gärna tecknade också för att man har liksom, det går inte att avbilda med fotografier också. Ja, det är jäkligt spännande. Men också, jag vet att i litteraturen så beskrivs ju de här ibland, de här forten då, som Maskinolinjen bestod av, beskrivs ju som en slags stationära slagskepp. Det är ju inga små anläggningar, det är ju liksom 1000 till, upp till 2000 pers som sitter i de här. Så, och med alla liksom faciliteter som behövs för att understödja 2000 soldater. Hur kan man tänka sig att det måste vara en ganska stor anläggning? Och precis, jag vet inte, Bismarck, hur var besättningen på den? Var det 2400 personer och sådär?
Mm, och då är ju liknningen ganska väl fångad. Nu hade ju faktiskt Bismarck en mycket, mycket bättre eldkraft faktiskt. Det är väl lite intressant.
Ja.
Kom ut i det. Men jag tänkte väl att vi måste väl fånga upp nu det här. För man skulle kunna säga så att Maskinolinjen definitionen av vad det egentligen är, och där ser man lite olika faktiskt vad man menar är Maskinolinjen. För att man kan dels säga att Maskinolinjen är benämningen på egentligen alla de befästningsverk som byggs under mellankrigstiden och egentligen från 20-talet och ända fram till liksom krigsutbrottet 1939 för att skydda Frankrikes gränser. Och då skulle man alltså kunna säga att det är liksom från Atlanten längs med norrgränsen mot Belgien, sen mot Tyskland och sen ner förbi Strasbourg till Schweiz. Och sen även den del av gränsen som faktiskt finns på Italien. Men så finns det då de som gör liksom en snävare definition och menar att Maskinolinjen är egentligen bara den här nordostliga delen. Och då tar man bort det som brukar kallas för alplinjen, alltså den linje som byggdes med framförallt fyra stycken fästningsområden mot Italien. Och så finns det ännu snävare, och det är att man menar att det är framförallt den här norra delen, det vill säga den del av Maskinolinjen, befästningsverket som går från Malmö och österut och ända till dess att liksom gränsen vänder söderut ner. Det är där vi hittar, och framförallt så är det ju kring staden Metz, eller Thionville. Det är där man egentligen bygger fästningslinjen, egentligen ända platsen på riktigt allvar som man bygger den som det var tänkt. Så att det här kan ju vara lite intressant. Och så ska vi också veta det att Frankrike går ju in i 30-talet med en militäruppgörelse med Belgien. Vilket gör att man bygger ju ingen befästningslinje mot den belgiska gränsen.
Nej.
Men 1936 så förändras det ju här i ett slag. Därför då bestämmer sig Belgien, därför man börjar få kalla fötter med de nya, så att säga, utrikespolitiska omständigheterna med Tysklands och Mussolinis, så att säga, revisionistiska aggressioner, så försöker man liksom kanske...
De kör en Danmark helt enkelt, och tänker att de inte ska provocera liksom Tyskland genom att bygga upp sitt försvar.
Nej, och då blir ju problemet att då Frankrike plötsligt inser att då måste vi säkra upp, så då förlänger man den här linjen. Men jag tycker vi skulle kunna...
Det finns ju också mycket svårare att bygga i det området. Det ska man komma ihåg, att den här sträckan längs med den belgiska gränsen, den är ju ganska sank och den är väldigt betydligt mer urbaniserad och industrialiserad än de här andra områdena som man bygger upp. Så det är också betydligt svårare att göra den här typen av befästningsverk där.
Ja, det är flacka slättmarker också som är svåra att stänga av.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag tycker vi ska börja lite i första världskriget. Alltså, varför satsar man på att bygga en befästningslinje då? Att den heter Maginot-linje beror ju på att den ju postumt sen då benämns efter den här krigshjälten och den som ju är krigsminister när den byggs då, Maginot. Och han dör ju 1932 då, men sen kommer det då att benämnas Maginot-linje, så där har vi namnet. Men varför bygger man en som du säger, vad var du sa, nedgrävda slagskepp längs med östgränsen. Ja. Varför gör man det? Borde det här inte ha varit så att säga helt ute? Vi vet ju sen att det är ju tyskarna vinner kriget på, är ju den operativa rörligheten, den taktiska rörligheten. Hur tänker man i Frankrike? Det där är väl, tycker jag, det vi borde ha som utgångspunkt här. Att man är ju chockad, ja. Man är ju chockad i Frankrike efter kriget.
Jag har ett svar, Martin, ska jag säga.
Kör!
Nej, men det man fiskar efter är ju det här det nya djupförsvaret egentligen. För om ni som har lyssnat på det här vet förstås att förut så la man ju upp liksom försvaret mer i raka linjer, eller man hade liksom en tydlig linje som man försökte försvara. Men under första världskriget blev det ganska tydligt att de här inte höll, utan de blev ganska lätt genombrott i det. Och framförallt så brukar man ta upp den här tyska Siegfried-linjen som det första exemplet på en riktigt så tydligt djupförsvar, där man helt enkelt försöker, alltså att försvarslinjen är betydligt bredare med flera olika punkter, och längst ytterst mot motståndaren så har man ett antal utposter egentligen som fungerar som slags observationstorn, eller man ska liksom observera och se var fienden kommer. Och syftet här då är inte att egentligen mota fienden direkt vid första linjen, utan snarare släppa in fienden i den här försvarszonen och sen kapsla in anfallet för att på det viset så här, motarbeta anfallet, istället för att bara låta dem studsa mot en hårdare vägg. Och Maginot-linjen är ju uppbyggd precis på det här sättet. Den är ju flera kilometer djup egentligen. Och den yttersta linjen mot Tyskland består ju av så här blockhus och observationsposter.
Mm. Små bunkrar. Bara för,
små bunkrar som egentligen bara där för att, så att säga, se vart fienden kommer och för att obstruera frammarschen på olika vis, kanske med mineringar, och sen så lite längre in så har man mycket så här tankhinder. Och sen så mot slutet så har man de här stora forten då som är uppbyggda med ett visst med liksom avstånd emellan. Och syftet är ju då helt inte att liksom skapa en mur, utan snarare ha understödspunkter där man sen kan göra kontraanfall mot en ankommande fiende emellan. Och så att infanteriet måste också samarbeta med de här forten. Så att det är liksom ett nytt koncept, kan man säga. Och den här principen bygger man ju upp över hela världen egentligen. Och det finns flera exempel. Vi har även Mannheimlinjen, för vi ska hitta den finska vinkeln idag. Tänkte jag, kan vi prata lite om Mannheimlinjen som är uppbyggd på samma sätt.
Fantastiskt att du tar upp det här.
Ja. Ja. Och även Singapore också, har ju, som vi bara för något avsnitt sedan har pratat om, har ju också uppbyggt på ett liknande sätt.
Men jag skulle,
så det är det här som är... Ja, så fortsätter.
Man kan ju komplettera att de här fästningarna också skulle kunna understödja varandra. Det är viktigt här. Man har då ett 135 mm artilleri då, som kunde skjuta lite längre. Annars är det ju framförallt den här 75 mm kanonen, fältkanonen, som är så framgångsrik under första världskriget, som egentligen finns i Maginot-linjens fasta beväpning. Och sen som du säger också att att det är viktigt att just inte se det här som en linje. Att man inte tror att det är någon sorts medeltida borg eller någonting sånt. Det är inte en kinesisk mur om man uttrycker sig så. Utan precis att det, och att man ju också tänkte sig att gruppera fältförband i luckorna. Och sen också att det faktiskt finns någonting bakom Maginot-linjen också. Att där finns ju underhållsutrymmen, där finns vilobunkrar, där finns ammunitionsdepåer och så vidare. Och faktiskt är det så att de som tjänstgjorde nere i Maginot-linjen, de behövde ju få komma ut i luften också. Så därför hade man ju ofta förläggningsanläggningar utanför fästningen. Ja, det är ganska spännande.
Bakåt.
Ja. Så att man förstår att, precis som du så bra beskriver här, att det här är ju precis ett djupförsvar. Och att emellan de här stora fästningarna då fanns det också olika typer av bunkrar och kassematter av lite mindre dignitet. Va? Som i de allra minsta egentligen bara var kulsprutnästen, skulle man kunna uttrycka det.
Säga, precis. En annan sak som det som är nytt här också under den här tiden, men som självklart för oss egentligen, det är ju det här att det är nedgrävt också. Och det har ju att göra med att artilleritekniken har blivit så pass utvecklad att man har snabbskjutande artilleri med större pricksäkerhet. Så det går egentligen inte. Den här kommer vi prata om blockhus under Boerkrigen här.
Ja.
Det var ju som en utmärkt, det var en utmärkt lösning i Sydafrika när motståndaren hade väldigt lite artilleri. Men i en europeisk kontext så är det här ganska dåligt, för att de har blivit snabbt sönderskjutna av liksom modern tysk artilleri. Så hela syftet med det här var ju att, så att säga, skydda från att det ligger genom att bara gräva ner det och hälla väldigt mycket betong över.
Ja, enorma mängder får man uttrycka sig. Ja. Det är ju hiskliga mängder. Några av de här forten, det är ju så mycket betong i de här forten så att man har kunnat bygga ett liksom mindre större bostadsområde med samma betongmängd, så att säga. Sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg också att man faktiskt har pansarvärnskanoner här också. Och den här bestyckningen som man har då, till och med faktiskt då med sådana kalibrar över 40 mm. Och annars är det ju oftast kalibrar som ligger någonstans mellan 20 och 30, alltså lite mindre. Men de kunde ju slå igenom alla de stridsvagnar som sattes in mot den här linjen. Och det är ju en självklarhet att man ville ju inte att pansar skulle penetrera Maginot-linjen, vilket ju hade kommit till slutet av första världskriget. Så att Maginot-linjen egentligen samlar väl upp alla de, kan man kunna säga att man bygger här egentligen en fast, redan färdig etablerad lyxskyttegravslinje, skulle man kunna säga. Så skulle man kunna uttrycka det egentligen från första världskriget. Och att man tänker sig att kriget på något sätt ska gestalta sig på samma sätt. Men sen fanns ju andra skäl till att bygga Maginot-linjen. Jag tycker att de kan vi också resonera kring. Dels så tänkte man ju sig faktiskt att det tyska anfallet skulle studsa mot Maginot-linjen och studsa in i Belgien och Holland. Och det var viktigt, för att man visste ju, fransmännen visste att studsade anfallet. Tyskarna hade under första världskriget undvikit egentligen att gå där de här fästningssystemen fanns. Nu är det där liten sanning med modifikation, för man bestämmer sig sen för att anfalla Verdun. Men man i alla fall, Schlieffenplanen handlade ju om en flankmarsch genom Belgien för att komma runt de franska linjerna. Och där hade man ju då sett att tyskarna kommer sannolikt att anfalla in där, och då förstärker vi deras vilja att göra det. För om de anfaller in i Belgien och Holland, framförallt in i Belgien, då kommer Storbritannien komma med i kriget, för att Storbritannien är Belgiens beskyddare. Och de har liksom löst också sin alliansfråga. Då behöver man inte tänka på vad britterna gör i händelse av ett krig, utan man får med britterna, och man får med britternas åtminstone 10 välutbildade högklassiga yrkesdivisioner som kommer att kunna göra uppmarsch i Belgien och ta emot den här, så att säga, tyska anfallet. Så tanken var ju att tyskarna skulle studsa mot Maginot-linjen, och sen skulle man sätta in sina bästa förband, franska fältarmén, brittiska fältarmén, och klubba tyskarna liksom i Belgien. Det var ju så man hade tänkt. Va? Så att det är en sån här idé. Och sen en annan sak som jag tycker här som vi måste ta upp, att jag nämnde det lite innan här, men jag kom lite av mig, just att man var ju chockad över första världskriget. Och man menar att man ville ju rädda liv den här gången nu. Mm. Nu ville man inte ha så stora förluster. Frankrike har ju till och med halva åldersklasser i män, och demografiskt så ger första världskriget faktiskt påtagliga konsekvenser. Och
det står över 39 miljoner fransmän mot ungefär 70 miljoner tyskar. Ja. Så att det finns en ganska påtaglig, alltså det är nästan dubbelt så mycket folk i Tyskland. Alltså, det finns en påtaglig demografisk liksom, variabel.
Man ville liksom rädda på något sätt de här försvunna. Man ville rädda soldaters liv och kompensera för de här försvunna åldersklasserna. Och så tycker jag också att man ju naturligtvis, som du har varit inne på, man vill ju stoppa upp ett överraskningsanfall. Det är inte så konstigt. Och så vill man också skydda de här industriella basområdena som ju tyskarna hade ockuperat under första världskriget. Som fanns då bland annat. Som nu hade man ju fått återfått Elsass och Lothringen. Eller Alsace-Lorraine. Och då tog man och la så att säga den här befästningslinjen för att skydda de här viktiga industriella områdena och också undvika då, som man nu hade fått nya, men också skydda de gamla viktiga industriområdena, de som tyskarna ju snabbt hade tagit under första världskriget. Så här finns det också sådana skäl då. Men samtidigt så är det ju lite, är det ologiskt, det fanns ju de som inte ställde upp på det. Här var ju framförallt var det ju Pétain, marschalken som hade räddat Frankrike, som genom sitt defensiva system och sitt hårdnackade utnötningsförsvar, bland annat Verdun, hade ju räddat nationen. Och han ville ju ha den här linjen. Men det fanns ju andra kritiker.
Ja, jag tänker han general Foch som förde ju fram en annan strategi. Egentligen ägnade, alltså, jag tänker att vi kan, om vi drar in Lerenlandet lite i det här också. Jag tycker för det blir ju intressant här nu. Vi ska komma ihåg, att fram till 1925 så har alltså Frankrike soldater posterade i Renlandet, alltså på tysk mark egentligen. Och det är som en slags garanti för att Tyskland ska genomföra de här Versailles-freden, de olika punkterna där. Man har det som en slags garanti, för så fort de skulle bryta med det så har Frankrike en möjlighet att slå in på det tyska livet, så att säga. Men 1925 efter Locarno-konventionen så bestämmer man sig för att Tyskland har uppfyllt alla sina åtaganden och därför så bestämmer man sig för att man ska dra tillbaka de här franska soldaterna från, det är den här liksom avmilitariseringen av Renland som man brukar prata om. Och det betyder ju också att Frankrike förlorar sitt övertag här, och då vill man ersätta det med någonting. Men det är ju hela tiden så att man från fransk sida tänker sig att ett sätt att stävja Tyskland är att ta tillbaka de här områdena. Och då är det ju några av de här personerna, bland annat Foch då, som vill att man ska, istället för att bygga en sån här kompakt linje, så ska man då istället ha defensiva stödjepunkter som ska underlätta ett anfall, en offensiv, en slags strategisk offensiv istället över det här området in mot Renlandet. Och det är det man egentligen konkurrerar eller diskuterar då fram och tillbaka. Men jag vet inte, det är klart, du nämnde innan, det är klart att det är svårt att kämpa emot en person som Pétain, som har en sån symbolisk liksom politisk makt egentligen i den franska mellankrigstiden.
Ja. Och så kan man ju säga att marginallinjen som den nu byggs, den kommer ju i och för sig att kunna skydda också en eventuell liksom uppmarsch och förberedelse för ett motanfall också. Så att den funktionen fanns ju också som den nu kom att byggas, men sen fanns det ju faktiskt ytterligare en som gick ännu lite längre, och det var ju faktiskt de Gaulle som inte ville ha den här fästningen. Han sa att fästningen kan inte anfalla, menade han, utan han ville ju istället ha, faktiskt, han gick ju så långt så han ville ju till och med inte ens ha en värnpliktsarmé, utan han ville ju ha en yrkesarmé, och han ville ju satsa på pansar och sådana saker. Det som tyskarna genomför, det tänkte de Gaulle i teorin, men det blev aldrig så, han fick aldrig till de här samlade pansar förbanden. Så att där fanns ju ännu ett steg. Så det fanns olika åsikter i Frankrike under mellankrigstiden.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hade gjort ett avsnitt om pacifismen för ett tag sedan. Och ja. Den franska pacifismen var ju väldigt levande under den här tiden. Och jag tycker att det där är en superspännande kontext. Mm. För det här är någonting som liknar liksom den svenska situationen. Vi har ett nedrustningsbeslut 1925 i Sverige som var unikt i sitt slag. Där man önskar sig att man ska gå liksom i bräschen för en allmän nedrustning i världen. Och där går liksom Per Albin och Socialdemokraterna fram tillsammans med liberalerna i Sverige. Och det här händer ju, det finns ju en liknande diskussion i Frankrike med väldigt många socialister och antimilitarister generellt sett som också driver en sån här linje. Så där kan man ju säga att ett sånt här mer defensivt projekt som Maginot-linjen blev, eller den här typen av mer defensiv attityd, var ju betydligt mer politiskt gångbart och kunde även samla stöd vänsterut faktiskt. Och det tror jag är en ganska avgörande faktor också, att man har liksom den här attityden i fransk politik, att man inte vill ge sig i kast med den här typen av krig igen, utan försöker istället liksom, ja, man, på något vis är det ju att man accepterar sin underordnade roll i Europa också.
Ja.
Från att ha varit en kolonialmakt och liksom den största militärmakten i Europa under en tid, för inte så länge sedan, det är bara 100 år sedan egentligen som Napoleon sprang runt över hela Europa. Så här är ju en ganska viktig brytpunkt där man bestämmer sig för att nu är den här offensiva eran slut. Liksom. Nu ska vi samla oss runt våra naturliga gränser egentligen.
Ja, jag vill bara hålla med dig och säga att förstärka det, ja, där. Att man ju liksom,
gör det, håll med mig bara.
Nej, men aldrig mera krig, det är ju den stämningen, och att man ju, ja, man ju liksom bantar ju ner försvaret, och man gör ju också förändringar av värnpliktsarmén och arméns organisation som egentligen blir väldigt olyckliga. Jag ska inte gå in på detaljerna, men det handlar ju om att man skapar ett system så när man sen mobiliserar den franska armén, då känner i stort sett ingen någon. Man har befäl som sprids ut och man är tvungen att egentligen öva den franska armén för att den överhuvudtaget så att säga ska kunna fungera. Man bygger upp en väldigt ineffektiv egentligen system med förhållandet mellan liksom värnpliktiga, mellan reservister och mellan yrkesfolk, och att man dessutom övar armén väldigt dåligt. Och det är klart att den här Maginot-linjen blir, som du säger, det här defensiva projektet som det går att argumentera för. Jag tänkte bara ta några sådana här liksom, lite faktasaker. Att man börjar ju bygga en del av de här befästningarna redan under 20-talet, det behöver vi inte orda så mycket om, men den stora satsningen kommer ju med de här kraftfulla anslaget, budgetanslagen då från 1930, och framförallt sen då den så att säga första vågen, och det är ju Maginot, den här krigsministerns liksom verk, om man uttrycker sig så.
André Maginot.
Ja, precis, och då bygger man ju fram till 33, mm, och sen kommer en andra puls då 1934 där, och det är ju efter Hitlers maktövertagande 33, och när man ser att världen går mot kanske ett krig igen, tyvärr. Och då satsar man på en ytterligare ny våg, och den förstärks ju ännu mer efter 36, då 1936, när Belgien då, övergår i sin neutralitet, och man då börjar krampaktigt att liksom befästa även gränsen mot Belgien. Så att här har vi de här pulserna, och egentligen då kan man ju säga att man lägger ner väldigt mycket pengar på det här, kan man tycka, men för den franska nationen som sådan så var det inte egentligen så jättestora uppoffringar. Man kunde ha satsat ännu mer egentligen på den här försvarslinjen. Så att jag tycker att det är viktigt att man, precis som du gör, att man kopplar ihop den här defensivtänkandet med någon form av militär mentalitet i Frankrike. Mm. Som du säger, att man räknar med att vara underhuggare, får man uttrycka sig så lite. Att man räknar med att man kommer stå och ta fighten, och man är inte inställd på att åtminstone inte majoriteten av militärerna, med några undantag då, inställd på att egentligen anfalla in i Tyskland. Och det visar sig ju också när kriget väl kommer. Man gör ju ingenting under Tysklands Polenfälttåg. Det här som brukar kallas för låtsaskriget. Och det beror ju på att man måste ju öva sina förband. Man står ju övar sina förband. Och man har inte egentligen kapaciteten att genomföra de offensiva företagen in i Tyskland då. Och tränar i Maginot-linjen. Det är ju sånt man sysslar med då under det låtsaskriget då.
Alltså man får liksom få ge lyssnaren en känsla av storskaligheten i det här projektet också. Det man bygger upp. Det tar ju nästan 10 år för dem att göra det här. Men ungefär 142 sådana här ouvrage, eller fort. Liksom,
större artilleri, fort.
Ja, som är, och ungefär 20 av dem är av lite större mått. Ja, som är 1000 personer och mer.
Som Hackenberg som jag besökte till exempel.
Ja, och de ligger liksom efter varandra. Sen är det 352 kasematter, och det är väl ungefär som en mindre bunker kan man tänka sig, med ungefär 20-30 soldater som är på mannarna där. 78 skyddsrum i de bakre linjerna, alltså där man har liksom materiell och där folk sover och verkar och så att säga. 17 observationsposter och ungefär 5000 sådana här blockhusposteringar längs med den yttre gränsen. Så ni hör ju, det är ju en enorm, liksom, det är inga småskaliga grejer här. Och jag menar, det var någon som räknade ut att man skulle kunna bygga ungefär 100 slagskepp för samma kostnad som den här Maginot-linjen kostade den här tiden. Sen när siffrorna, liksom, det går inte, de är inte tillförlitliga. Det finns en hel del olika, så här, se ju så många miljarder pund och hit och dit. Va? Men de är inte riktigt tillförlitliga, och det är så svårt att räkna ut också i alla olika led hur mycket pengar som har gått åt här. Men man kan ju konstatera att det här är ju en tid då man i alla fall på fransk sida går plus i ekonomin, så man har möjligheten att göra det. Och det var en författare som jag hittade som resonerade kring det där och tyckte att det var på något sätt ironiskt att när Frankrike lyckas ta sig ur den här mellankrigstidskrisen ekonomiskt, så lägger man egentligen hela summan på, eller hela pluskontot på att bygga upp den här försvarslinjen.
Mm. För man ska komma ihåg att Frankrike drabbas åtminstone inte initialt så hårt av börskrisen i slutet av 20-talet. Det är ju en förskjutning. Men samtidigt då, så skulle jag ändå vilja ge en liten motbild att det är klart att det är en stor uppoffring ekonomiskt, men det är ändå inte så att man skulle ha kunnat kanske satsat ännu mer på sitt försvar. Det är det som är min poäng här. Att även om det här är en stor summa, du säger, du jämför med antal slagskepp man kunde ha byggt och så vidare, det är en enorm ekonomisk uppoffring ändå på något sätt, så är det ändå så att Frankrike hade resurser, men i tiden låg inte att satsa på den här typen av byggnadsverk. Nej. Det var inte det som var det viktiga. Jag tänkte exercera några andra saker. Vi har ju nämnt att man har 135 mm kanoner och 75 mm. Sen hade man också faktiskt granatkastare, 81 mm granatkastare. Och sen ett otal då lättare vapen i den här. Så man ska komma ihåg att man måste ju producera de här vapensystemen också. Och de kom inte på plats på alla ställen. Och de är ganska fantastiska, de här tornen. Särskilt de här dubbeltornen för 135 mm kanonen, att de skickade upp dem bara 30 cm så här. Och så kunde de skjuta då, och sen så tog de ner dem igen, så de hade ju en oerhört hög skyddsnivå. Och taket då, skyddet uppe, var alltså massivt stål, så mycket som 20 cm som tålde väldigt mycket, va. Och så att det är en, om man nu får uttrycka sig så, en väldigt byggnadsmonument på något sätt över militär teknik som vi var inne på i början här.
Men det här med som du sa nu sitter jag funderar på det här, att de kunde satsat mer. Är det då tänker jag så här, vad skulle de ha satsat på mer än det här vansinniga projektet? Men är det då att de skulle ha satsat mer på just värnpliktsarmén då, att man skulle ha längre reptider och såna här saker? Är det det som, och det är klart att det måste ju ha varit politiskt svårt att genomföra. De gör väl en sänkning från 3 till 1 år?
Ja, och det var väl att det gick väl att motivera byggandet av Maginot-linjen, för det passade ju ihop med de här mentaliteterna som vi har sagt. Va? Det får vara försvar. Och Frankrike får ju plötsligt en försvarsmakt, om man uttrycker sig så i en citationstecken, inte en krigsmakt. Det är viktigt att poängtera.
Just det.
Det är liksom en del av den där mentaliteten. Och sen hade man ju också andra behov naturligtvis. Att man satsade ju till exempel på att försöka få fram en del nya stridsvagnstyper och så vidare. Och där är också väldigt intressant, det kan man ju bara nämna i det här sammanhanget, det går ju också in i det här defensivtänkandet, att där gör man ju inte, eller väldigt, väldigt liten utsträckning som tyskarna gör, samlar de här i spjutspetsförband i tunga pansardivisioner. Tyskarna hade ju egentligen lättare pansarmateriel. Fransmännen hade ju en tyngre stridsvagn till exempel än vad tyskarna hade. Men man smetar ut dem och man har få samlade pansarförband. Det är ju de Gaulle för befäl över några av få samlade pansarbataljoner som faktiskt finns. Utan man smetar ut dem, och att det är precis så som vi har sagt, det är det defensivstriden, det är infanteriet och artilleriet, och det har vi inte tryckt på tillräckligt här. Frankrike skulle ju försvaras med artilleri som under första världskriget. Det var ju det man hade. Det var ju därför man tänkte sig bygga Maginot-linjen, för att liksom kunna skjuta bort motståndaren. Man tänkte ju aldrig på den här rörliga krigföringens konsekvenser. Och det är det som händer när tyskarna väl sen kommer, faktiskt. Att man ju aldrig hinner skjuta bort dem. Men på några ställen lyckas man ju faktiskt göra det ändå. Så man har ju vissa, så det är både och det här. Det handlar ju väldigt mycket också om vad man har för anda i den franska armén. Så det handlar inte bara om att man har en felaktig...
Ja, men fan, jag vet inte. Det här med andan i den franska... Jag blir lite provocerad.
Tycker du det är flummigt?
Ja, jag tycker det är flummigt. Men det är typiskt sånt där som man tar till för att förklara. Men det var likadant när vi pratade om blixtanfallet 1940.
Maj 40,
och Guderian. Ja. Och liksom, ja, men det drabbas, någon drabbas av panik och bla bla bla. Mm. Och vi har ju flera tillfällen också pratat om det där. Att ha en dålig moral och sånt. Jag tycker det där är... Jag vet inte. De klarar ju att försvara sig under första världskriget. Varför skulle andan vara så himla liksom avgörande i det här fallet? Varför skulle nu plötsligt andan vara så mycket sämre? Jag vet inte. Jag är bara lite djävulens advokat här, men jag blir alltid provocerad med den här typen av argument.
Nej, men jag kan ju hålla med
om att det finns.
Men jag tror att det... Min uppfattning är ju att man, om man tänker sig det defensivt, och sen också mot bakgrund som jag pratar om, att man har en armé som liksom inte egentligen övar...
Och som är dåligt. Framförallt det tänker jag måste vara jätteviktigt.
Ja, det håller jag med. Och sen är det så här, vi ska inte gå in på det, för då har vi spelat in ett avsnitt om. Men det är ju så att tyskarnas anfall kom ju mitt emellan Maginot-linjen och den franska och brittiska fältarmén, och går genom Ardennerna över Frode Meuse, och genombrottet kom ju vid Sedan den 15 maj och sådär. Och där står ju andra rangens egentligen franska förband. Mm. Inte helt, men i stor utsträckning. Och det är klart de har svårt att hantera det här naturligtvis. Men där faktiskt, där ju fransmännen är beredda och använder sitt artilleri och har med förinräknade mål och så vidare, då har ju tyskarna förluster och svårt att komma över med. Så att det är både och där, så jag kan hålla med om det. Men jag tycker nog ändå att det är väl mer egentligen liksom helheten, att man har ett defensivtänkande kanske mer än den enskilde soldatens.
Ja,
är det det du irriterar dig på?
Ja, nej, men kanske. Jag tänker att det är precis. Att, och framförallt det här med att vara övad och så. Sen så måste det ju... Liksom, jag vet inte, det här general Petain har ju... Det finns ju ett berömt citat där han har liksom pekat på den här Ardenneskogen och floden Meuse och sagt så här, bara, det här är inget farligt. Det här kommer de inte.
Nej.
Jag menar, det är klart att om den attityden finns på högsta ort, så kan man ju förstå att man då drabbas av en viss panik så när det väl händer där. Å andra sidan måste det ju vara tydligt att om man bygger upp en världens största försvarslinje på ena sidan, och ja, vad ska tyskarna då gå liksom? Och de skickar ju ändå 100 000 man mot Maginot-linjen. Hur som helst, jag tänker att vi ska gå vidare lite, för jag skulle vilja prata om mer liksom eftermälet här. Dels vill man ju hela tiden ställa den här frågan då. Var det värt det? På ett sätt var det ju inte det, eftersom de ändå förlorade i alla fall initialt i kriget och gick åt bokstavligt talat åt helvete. Men det fanns ju ändå, på ett sätt lyckades ju Maginot-linjen med det den skulle göra egentligen.
Ja.
Det var ju inte så att man bröt ju aldrig igenom där.
Nej, inte fullständigt, också, inte fullständigt, ja, i alla fall. Nej,
nej, precis. Alltså, de blev ju anfallna, men de bröt ju inte igenom på det viset. Och den utförde sitt uppdrag på ett sätt. Va? Men samtidigt så går det ju inte att värja sig från att ja, man ändå förlorade. Att den själva grundläggande strategin var liksom värdelös. Och sen så tycker jag också att vi måste prata om liksom de här... För Maginot-linjen är ju inte den enda anläggningen. Men vad är det som gör att nästan alla de här anläggningarna som byggs under den här tiden globalt misslyckas med sitt uppdrag. Så varför Singapore faller, Mannerheimlinjen faller, Västvall fungerar inte heller. Och det här som om Atlantvallen som man också som tyskarna bygger upp sen under slutet av 40-talet eller mitten av 40-talet, det faller ju också, man klarar inte av liksom, de här fungerar inte.
Nej, och jag kan ju
vad är det som gör det då? Nej,
får jag bara nämna också de belgiska gränsforsen EBNMAL som jag faktiskt besökte bara för några veckor sedan. Exakt. Med gränsfästningar. Samma sak där. Och det kanske vi inte ska prata så mycket mer om. Men jag håller med om det. Och det har ju att göra med något grundläggande med krigföringen här. Och det att Maginot-linjen har ju eld. Men den har inte vadå, Peter? Den har inte rörelse. Och det är sådana två fundament i krigföringen som på något sätt... Under första världskriget så får man liksom stoppa den där rörelsen, om man uttrycker sig så. Genom de här köttiga linjerna med djup och så vidare, artilleriet och tanktråden. Men tyskarna luckrar ju upp det där genom att ju börja lära sig att anfalla där man är svagast. Jag besökte Somme för ett antal veckor också sen. Där anfaller man ju medvetet där tyskarna är så starkast. Därför man har ju en idé om att det ska dra till sig trupper och man ska skapa så stora tyska förluster som möjligt. Men i det här nya militära, mera, om man nu får säga så, förnuftiga, för det tycker vi väl, tänkandet, där hittar man ju där motståndaren är svag och så infiltrerar man där och så gör man ett genombrott. Så att det är ju det där med eld och rörelse att understödja, och det är det tyskarna sen då gör, och det är det som hela det här genombrottet i maj 40 bygger på. Så det är väl ett fundamentalt misstag att man tror att man har elden, men man har tappat rörelsen.
Just det. Och sen det här med luftövertaget också, tycker jag också man kan prata om. Att där är ju till exempel avgörande i Singapore. Att dels där, för där har man ju, om man ska jämföra med malaysiska halvön och fallet av Singapore, så där har man ju en lite liknande situation där. Att man bygger upp ett fort i Singapore egentligen som ska fungera mot havet.
Framförallt.
Eller ha sitt huvudsak. Så tänker man sig att den malaysiska halvön eller Malacca halvön kommer ändå vara säkra på annat sätt. Men så faller den principen. Malackahalvön blir liksom intagen först, va? Och då har liksom försvinner den grundläggande rationaliteten i Singapores försvar, och det är lite samma sak här i Maginot-linjen också. Och sen så och sen har man ju inget luftunderstöd.
Nej, det är
svårt. Och då blir man ju också blind, va? Man är inte bara orörlig, man är också blind.
Just det.
Jag vet att en av de mer tragiska händelserna under Maginot-linjens liksom levnadstid var ju också den här. Jag vet inte vilket fort det var, men det var väl, vad jag förstår, ungefär 2000 personer som kvävdes ihjäl inne i ett sånt här slott, för grund av att tyskarna då kunde ta kontroll av periferin egentligen och stänga av de här luftreningsapparaturen som fanns, så att de helt enkelt kvävdes ihjäl där inne.
Mm.
Alltså det är väldigt makabert, men det säger ju någonting om känsligheten i de här anläggningarna. Att har man liksom inte stöd samtidigt, antingen från havet, eller från, och gärna en kombination både hav och luft, så är ju de här anläggningarna rätt värdelösa.
Och jag skulle bara vilja förstärka det här, därför att det är precis det här att de franska trupperna som stod på Marfé-höjderna, väster om Sedan, de är nergrävda, de har artilleri och de är någorlunda ändå förberedda. Varför kan de inte öppna eld mot de här ganska känsliga övergångarna möts? Nej, de är nedtryckta i sina bunkrar av Stukas. Inte kanske utslagna, inte bekämpade. Men de är nedtryckta. Och samma sak med Maginot-linjen. EBNMAL, som ju tas av tyska fallskärmsjägare som landar på taket. Bara det är ju ett värdigt avsnitt. Vad är det som händer? Ja, de slår sig igenom de här kupolerna med laddningar med riktad sprängverkan. Förblindar. Så sitter de här 600 artilleristerna nere, vet ingenting, ser ingenting, måste ge upp efter dygn. Ja. Där har vi det. Du är helt rätt inne på någonting. Ja. Och att luftkriget också, får bara säga, det kommer ju liksom här som en dimension som man inte riktigt har förväntat sig. De kanske inte kan slå ut forten, men de kan förblinda dem, precis som du säger.
Ja, och Mannerheimlinjen möter ju på sätt och vis samma öde, även om det inte luftstyrkorna där på rysk sida eller sovjetisk sida spelar så stor roll, så lägger man ju ändå den absolut största liksom artillerielden som någonsin har avfyrats och liksom trycker ner de här. Jag kommer ihåg, det var några makabra scener där som vi pratade om, och folk som bara egentligen, de spränger sig inte igenom bunkrarna, men av tryckvågorna som blir så dör liksom soldaterna inne i bunkrarna i alla fall. Alltså så här oerhört På det viset så, och därigenom kan man då göra liksom inbrytningar med sen om man, alltså man helt enkelt trycker ner folk i de här bunkarna. Så på sätt och vis är de ju så här. Men samtidigt så betyder det ändå, om man bygger upp de här jävla anläggningarna, så måste du ju kraftsamla någon jävels för att lyckas ta över dem. Så på det viset så fungerar de ju som en slags magnet. Så även om de inte lyckas med sitt uppdrag helt och hållet, så gör de ju ändå delen av uppdraget genom att liksom tvinga en motståndare till att samla ihop väldigt mycket trupper.
Alltså min bedömning är att det lyckas ju egentligen Maginot-linjen, därför att tyskarna studsar ju, och de studsar ju in i Belgien. Sen var det bara det att de gick en väg som de inte allierade hade räknat med. Och det kan man ju säga här, att när tyskarna har gjort sitt genombrott och kommer runt Maginot-linjen och väller ner i Frankrike, om vi säger nu på baksidan, så att säga, ner, går sydväst eller söderut till Frankrike. Så Maginot-linjen är intakt, och när stilleståndet sen så småningom skrivs under och Frankrike kapitulerar, ja, då finns det fortfarande 400 000 soldater kvar i Maginot-linjen som helt enkelt bara får packa, låsa och gå hem och hamnar i fångenskap. De får inte gå hem, kan jag säga, de hamnar i fångenskap i Tyskland. men det, så att det är precis som vi säger här, men återigen, för liksom vara för tjata lite här, att en fästning kan inte anfalla, den kan inte retirera, den kan inte röra sig. Nej. Och det är ju det som är problemet.
Ja.
Det är det som är
det krävs då ett liksom ett flexibelt infanteristyrka som kan sättas in och göra kontraanfall egentligen, för att de ska liksom överleva på lång sikt. Det.
Ja.
Det måste finnas någonting mer.
Men så tänkte jag att säga en sak så där, när vi börjar kanske närma oss lite slutet här, att det finns ju alltså en stora möjlighet att besöka de här befästningsverken, och jag skulle ju ge rådet till den som är intresserad av sånt här. Det är inte så komplicerat. Det är ju en biljett till Bryssel och en sån hyrbil. Och sen har man bara några timmar bort hela Maginot-linjen. Och det finns oerhört många faktiskt. Eller förvånansvärt många. Och de här befästningsverken sköts ju då av... Man upprustade faktiskt under 60-talet den här linjen. För man hade den lite som atombombssäkring då. Sen så övergavs de här befästningsverken så småningom då, när den moderna krigföringen liksom gjorde sig gällande. Och sen tyvärr har en del vandaliserats och så vidare. Men det finns alltså föreningar som upprätthåller och håller öppet för turister. Och det är man militärhistoriskt intresserad, så tycker jag att man någon gång kanske under sitt liv borde besöka något av Maginot-linjens befästningar och fort faktiskt. För att det är en fascinerande upplevelse, människans, militärens tro på de här, på betongen och på skyddet. Men glöm inte bort att en fästning kan inte anfalla. Det tycker jag är ett ganska bra slutord här faktiskt.
Bra. Okej, men jag vet inte. Tror att vi har hjälpt våra respektive partners med att förstå Maginot-linjen bättre nu?
Det tror jag inte. Men kanske de i alla fall vet var den ligger. Det kanske skulle kunna vara en grundläggande fråga vi skulle kunna ställa.
Och så får vi får ta Korbel och Skansen en gång.
Det får vi göra, absolut. Det får vi återkomma till. Så vi får väl tacka för idag med orden tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.